Herman Lindqvist läser sin egen bok Vår dramatiska historia, del 4.
Mordet på Axel von Fersen. Redan tidigt på morgonen, onsdagen den 20 juni 1810, kunde stockholmarna känna att denna dag inte skulle bli som en vanlig dag. Det var mer folk i rörelse än det brukade. Det hörde stöveltramp, klapper av hästhovar och skramlande vagnar i gränder som annars låg tysta på morgonen. Nya fyllda öltunnor rullades över kullerstenarna då krogarna i Gamla stan och på Södermalm öppnade tidigare än normalt. Välklädda hantverksmästare och folk som annars inte syntes på krogarna vid den tiden på dagen slog sig i samspråk med sjömän och geseller. Blanka slantar sköts över borden till de törstiga kroggästerna. Det bjöds friskt. Sällan har det varit så stimmigt och stökigt på Stockholms krogar redan någon timme efter öppnandet. Fler och fler gäster strömmade till. Hela Stockholm visste att idag skulle det ske något märkligt. Det var inte bara det att den avlidne tronföljaren, Carl Augusts kista, skulle föras till slottet för att ställas på lid och parad på Stockholms slott inför begravningen. Intensiva rykten hade cirkulerat en längre tid om att den folklige och populäre Carl August hade blivit förgiftad. De skyldiga till mordet pekades ut i flygblad och pamfletter. Rävarna kallades de, giftblandarna, riksmarskalken Axel von Fersen och hans syster Sophie Piper är skyldiga, påstod man. Nu skulle rättvisa skipas och mördarna gripas, hette det. Carl Augusts död måste hämnas. Budskapet spred från krog till krog och på husväggar. Rädda fäderneslandet, hämnas den mördade, stod det på flygbladen. Allt var väl förberett inför begravningståget och själva begravningen. Rummet på Stockholms slott där tronarvingens kista skulle ställas upp var klart. Ända till sena kvällen dagen innan hade kungen, Karl den XIII, flera av riksråden och männen i ledningen för den svenska armén, de som i verkligheten styrde Sverige, finslipat sina planer ute på Haga slott, flera kilometer utanför Stockholm. Men denna dag, onsdagen den 20 juni, då tronarvingens kista rullade in i Stockholm, var varken kungen eller riksråden på plats. Det kom, försiktigtvis, att sitta kvar ute på Haga, utom syn och hörhåll för det som skedde inne i huvudstaden. Det som de visste skulle ske. Mitt emot Stockholms slott på Blasieholmen var det tidigt liv och rörelse i det färsenska palatset den här morgonen. Där bodde riksmarskalken Axel von Fersen och hans syster Sophie Piper. Riksmarskalkens förgyllda kaross med grevliga kronan på taket tvättades och spändes för med 6 vita hästar. Fersens jägare, Söderman, och hans lakej, Landström, liksom de 4 extra lakejerna som hade hyrts in, hade alla klätt sig i nya vita livréer. Fersens lakejer och hans kusk Jakob Bauer hade också hört de skrämmande ryktena och hotelserna som cirkulerade i stan. Kusken var gammal trotjänare som varit med Fersen ända sedan de stormiga revolutionsåren i Paris. Han var mycket oroad och varnade Fersen. Stig inte i vagnen, nådig greve. Jag har hört av folk att man tänker förolämpa er. Men Fersen skrattade bort hotelserna. Han som hade överlevt den franska revolutionen, deltagit i det nordamerikanska frihetskriget och i Gustav III:s krig mot Ryssland. Han som sett pöben storma Bastiljen i Paris och som varit med om revolutioner, krig och katastrofer på många håll i Europa. Han var inte rädd för en upphetsad folksamling i Stockholm. Han var riksmarskalk och det var hans plikt och skyldighet att möta tronföljarens kista vid stadsporten samt leda begravningståget genom Stockholm till slottet. Att ränksmidare fått för sig att han eller hans syster låg bakom prinsens plötsliga död. Det var djupt beklagligt, men ingenting som han kunde göra något åt. Hans samvete var rent.